Ta emot orden från psalm 84. Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot. Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar. Nu jublar min själ och min kropp mot den levande guden. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar. Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min gud. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov. Lyckliga de som har sin styrka i dig, de som gärna drar upp till templet. När de går genom bakaträdens dal blir den en flödande källa. Höstregnet fyller den med välsignelse. De går genom port efter port tills de möter Gud på Sion. Herre Gud Sebaot, hör min bön. Lyssna du Jakobs Gud. Ge akt på vår sköld och Gud, se i nåd till din smorde. En dag på dina förgårdar är bättre än 1000 dagar där hemma. Jag står hellre vid tröskeln i min Guds hus än jag bor i det gudlösas tält. Herren Gud är sol och sköld. Herren ger nåd och ära. Dem som lever ostraffligt vägrar han ingenting gott. Herre Sebaot, lycklig den som förtröstar på dig. Idag är temat Hjälparen kommer. Och jag ska läsa evangelietexten från Johannes 15 kapitel från vers 26 och vidare in i kapitel 16. Och det är Jesus som säger: när hjälparen kommer som jag ska sända er från Fadern, sanningens ande som utgår från Fadern, då ska han vittna om mig. Också ni ska vittna, till ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte ska komma på fall. De ska utesluta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta ska de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, ska minnas att jag har sagt det.
Tack så hemskt mycket för välkomsthälsning. Härligt att vara här, det känns väldigt roligt. Vackert med medlemsintagning också. Det är så att man blir lite sugen på att bli medlem. Men någon får ju ta ansvar för Sankt Jakob också. Så är det ju. Vad gott att få dela gudstjänstgemenskap tillsammans med er denna dag. Och jag har gjort en liten tradition när jag har fått förmån att resa runt så där och möta olika församlingar. Att jag ber det sammanhang där jag senast var att hälsa till det nästa sammanhang. Men nu glömde jag det igår kväll i mässan vid den högtidsgudstjänsten som var där. Så att jag får hälsa från det förra sammanhanget som var Metodistkyrkans biskopsmöte i Berlin. Där jag frågade om de ville bära hälsning, om jag fick bära en hälsning därifrån vidare till församlingar som jag mötte i Sverige. Så jag hoppas att ni vill ta emot den hälsningen. Och kanske sända hälsning vidare. Imorgon så drar jag vidare till Frikyrkosamråds och Sveriges kristna råds årsmöte. Det kan väl vara något att hälsa till. Ja, det var två som ville. Jag tycker att den här tiden är alldeles underbar. Och det är klart att det är väldigt lätt att säga när det är vår och det blir liksom ljusare och grönskan kommer krypande och sådär. Men också menar jag att det är en alldeles härlig tid i kyrkoåret för att, och också naturligtvis för att där vi får nåden att bo så hänger det ju så väl ihop med vad som faktiskt också händer i naturen och runt omkring oss. Det blir ljusare och det blir lite lättare att andas om man inte är allergisk, för då kan det vara svårt. Men bortsett från det. För vi lever ju nu på något sätt i den här underbara tiden efter påsken. Där vi liksom är på väg in i det här som också är, det blir bara bättre och bättre nu. Nu kommer pingst nästa helg och det liksom blir ett enda stort crescendo. Men det här med påskens tid, där ju Jesus i påsken på långfredagen dör som slutet på det gamla förbundet. Det här blir lite en snabb repetition då. Och liksom början på det nya förbundet. Jesus dör där och på långfredagen så utbrister Jesus: det är fullbordat. Och i och med det så är liksom vägen mellan Gud och människa igen återupprättad. Förlåten rämnade. Guds längtan efter sin älskade mänsklighet gjorde att detta var liksom den enda möjliga vägen. Och försoningen som långfredagen handlar om är oerhört viktig. Men påskdagen som ju kommer strax efter är ju naturligtvis också den oerhört viktig. För den talar om seger över döden och den talar om löfte om liv. Och den ger också den relevans som vi lever i nu i eftertiden, efter påsken. Men man kan också fundera på då, jag har ju alltid varit väldigt fascinerad av lärjungarnas beteende under påskhelgen och efter påskhelgen. För när Jesus säger det är fullbordat, och Jesus har ju berättat för lärjungarna flera gånger innan vad som kommer hända. Jag kommer dö. Och det är det som kommer ske. Och i och med att jag dör så är det liksom som vetekornslag, där vetekornet läggs i marken för att ge liv åt många. Och så kan man ju tänka då att när lärjungarna hör Jesus utbrista orden "det är fullbordat", så skulle de ju någonstans inom sig ändå kunna känna en oerhörd glädje och lättnad och frid. Men vad gör de? Ja, de är försonare som allra helst de någonsin kan vara. Men de låser in sig. De är livrädda. De vill inte träffa någon. De är försonade, men de är inlåsta. Och därför är ju påskens ljus, påskdagens morgons ljus, som möter också oss fortfarande idag, så oerhört viktig. För det är ju i påskens ljus som vittnena föds. Också texten idag handlar om hur vi ska och får möjligheten att vittna. För efter då Jesus tar sig igenom den där dörren som lärjungarna envisas med att hålla stängd och låst och reglad, och de får liksom se och möta Jesus, efter det så är det helt förvandlade lärjungar som vi får läsa om och som vi får höra om. Och därför kan också vi lita på deras vittnesbörd, för de var inte särskilt lätta att övertyga. Thomas, som till och med sa: det är möjligt att ni säger det, men om jag själv inte får se, om jag inte får sticka mina fingrar i såren i hans händer, då tror jag inte. Och så kommer Jesus en gång till bara för honom. Och en gång till bara för dig och för mig. Och möter oss alltid. Och lärjungarna, det står i Lukas 24, att de hyllade Jesus och återvände sedan till Jerusalem under stor glädje och var ständigt i templet och prisade Gud. Det är kraftigt förändrade lärjungar jämfört med långfredagen som vi möter efter påsken. Alla lärjungarna reste, alla blev de dödade för sin tro, utan möjligen Johannes, som fick dö av hög ålder och som satt på Patmos och skrev. Och så blir då frågan för oss idag: är vi insatta i samma uppdrag? Ja, svaret blir ju att det självklart är så. Och hur ska vi kunna stå i det uppdraget idag i vår tid? Ja, svaret är ju kraften som ges genom helig ande. Men låt oss först stanna lite vid uppdraget. Jesus dog och uppstod, och det förändrar alltså allt. Och där står vi då, du och jag nu, i precis samma tjänst som Thomas och Petrus och alla de andra. Att också vi får berätta om vår tro och vara vittnen också i vår tid. Och Jesus säger själv, i Johannes 17 och Johannes 20, så säger Jesus till lärjungarna att på samma sätt som min far i himlen har sänt mig, på samma sätt sänder jag er. På samma sätt. Och så kan vi tänka idag när vi möts här i Sävedalen, så kan vi tänka att Gud har liksom inte kommit längre än till just precis nu i sin frälsningsplan för sin älskade mänsklighet. Gud är liksom på väg och handlar, men Guds handlande idag sker väldigt, väldigt mycket och ofta genom människor. Det är vi som utmanas och kallas att vara Guds händer och fötter. Och när vi utmanas att kalla och kallas att stå i samma uppdrag som lärjungarna själv gjorde, och Jesus säger att på samma sätt som jag, säger Jesus, så blir det ju viktigt att fundera på hur vi ska gå och stad med att fullfölja våran kallelse. Ja, då får vi titta på hur Jesus gjorde. Och Jesus slog ju väldigt ofta följe med människor. Och Jesus mötte ju människor på det där sättet som med Thomas. Det gick liksom en extra gång, för mötet var så viktigt. Och för en del så behövs det där tydliga mötet. För andra kan det räcka som kvinnorna vid graven som bara hörde sitt namn nämnas och allting liksom bara föll på plats. Och man kände att här landar jag. En del behövde som de där Emmausvandrarna, männen där som gick med Jesus ganska så länge utan att fatta någonting. Och de pratade med Jesus och om Jesus med Jesus, men förstod liksom ändå inte. Mötet är så viktigt. Och det är ju liksom hela idén med att Jesus kom till vår jord, för att ordet blev människa. Och Johannesprologen tycker jag är alldeles fantastisk. Det är alltså det första kapitlet i Johannes evangeliet som är så speciellt, och jag skulle nog också vilja säga så pass knepigt, så att man har liksom kallat Johannesprologen liksom för att verkligen det här är någonting att bita i. Och det är inte säkert man förstår allt vad som skrivs där. Men det jag kan ta till mig och förstå väldigt tydligt, det är att det talas om ordet. Och ordet är Jesus. Och ordet blir människa. Och ordet tar sin boning bland människorna. Ordet blir människa och bor bland människor. Inte bara på något snabbt besök, inte bara för att titta till och se hur man har det, utan finns där i mötet. Och vi har ju naturligtvis också den här kallelsen att låta ordet bli människa. För det är vi i våra kroppar som nu bär evangeliet väldigt tydligt till världen. Det är vi som genom Jesus Kristus, med helig ande, med hjälparen som Gud sänder. Det är vi som får vara världens hopp idag. För just nu är vi liksom längst fram i frälsningsprocessen. Ordet blev människa. Men vi stannar ju väldigt ofta vid ordet. I våra sammanhang så är det ofta liksom ordet som får någon slags central plats, och predikan kan ibland uppfattas som att det är på något sätt gudstjänstens höjdpunkt, och någon gång kan det väl vara så kanske också dessutom. Men ordet, jag tror att vi har lite för stor tilltro till det talade ordet. Och det betyder inte att jag säger att det inte är viktigt vad vi säger, för jag tror att vi faktiskt behöver återerövra lite av det som vi kanske förr kallade för vittnesbörd, men som vi kanske inte använder det ordet så mycket idag. Jag har lärt mig ett nytt ord för detta som jag försöker dela med mig så ofta jag kan om. Det är nämligen det här lilla ordet hispitch. Det kanske ni kan allihopa, ja. Jag kunde inte det, så att jag blev väldigt stressad när vi hade anställt en pressekreterare i Ekumeniakyrkan som skulle följa med mig till ett möte med någon tidning. Och så sa hon, vet du nu vad du ska säga och så. Det visste jag ju inte i vanlig ordning riktigt så där på förväg. Men jag hade en vag aning vad det skulle handla om. Och jag sa det till henne och hon sa liksom lite mer nästan som för sig själv när vi gick där i korridoren. Så ja, men du har väl i alla fall din hisspitch. Och jag kände mig väldigt dum, för jag visste inte om jag riktigt hade min hisspitch eller inte. Jag visste inte om det var en app i telefonen eller om det var en muskel. Men jag sa det att, och jag kände att vi kan inte ha den här relationen. Så jag får erkänna från början att jag vet inte vad du pratar om. Och hon blev ännu mer orolig, tror jag då. Men så sa hon det, men en hisspitch, sa hon, det är ju alltså om man säljer någonting eller ska berätta om någonting. Så ska man kunna göra det så kort och koncis som möjligt, så man vet vad det är man ska säga liksom. Så att om du hamnar i en hiss med någon, så ska du liksom på den tiden som det tar från att åka till från en våning till en annan kunna snabbt sälja, berätta, pitcha vad det är du säljer. En hisspitch. Ja, du menar ett vittnesbörd, sa jag. Och det tror jag hon, ja, det accepterar hon. Alltså jag menar, jag tror att det är jätteviktigt att vi vet vad vi ska säga och hur vi ska uttrycka oss. Men någonstans så är det väl också så att vi lite grann har blivit för intresserade av hur vi uttrycker oss. Att vi kanske för ofta för diskussionen lite för långt och lite för sällan, skulle jag säga, låter ordet bli människa. Och jag tänker på John Wesley. Han sa, Metodistkyrkans grundare på 1700-talet. Han sa någon gång när hans lärjungar, om man nu kan kalla dem så, kom till honom, och han hade blivit ganska så gammal. Han skrev ju kyrkoordningen som var på ett par hundra sidor. Och han liksom debatterade med alla möjliga. Och så kom, när han hade blivit ganska gammal, så skulle de föra samtal då, hans adepter där, med katoliker. Och så sa han, kan du hjälpa oss nu här och ge oss lite argument liksom, så att vi verkligen kan trycka till här så vi vet vad vi ska säga. Och så säger John Wesley då, som jag tycker är ett ganska skönt citat, för han säger, huvudsaken är väl inte att ha rätt, utan det är väl att göra rätt. Och jag tycker det landar rätt gott, för speciellt från den som har skrivit så fruktansvärt mycket och talat så mycket. Och jag tänker också, nu när jag nämnt John Wesley, så känner jag att jag behöver nämna P.P. Wallenström också. P.P. Wallenström, han hade ett favoritbibelord, och det var ifrån 2 Korinthierbrevet 5:19, där det står, Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Och det finns en amerikansk teolog som heter Clarence Jordan som föreslår en alternativ översättning av just de orden. Där han föreslår, om jag översätter till svenska, Gud kramade genom Jesus Kristus hela världen till sig. Jag tycker att det är en som vacker översättning. Ni har förmodligen inte så mycket stöd i den grekiska grundtexten. Men att Gud liksom kramar hela världen till sig. Ni vet, när orden inte räcker till och vi bara får hålla om. Genom den aldrig sinande kärleken så kramar Gud hela världen genom Jesus Kristus tillbaka till sig. Det taktila, det nära, då är det verkligen kropp i kramen. Och våra ord kommer inte räcka till. När man lyssnar runt om vad människor i Sverige tänker på och säger om kyrkan, kyrkans folk och inte minst frikyrkan, frikyrkans folk. Ja, då är det inte så där upplyftande läsning alltid. Och jag menar att människor utanför kyrkan har missuppfattat kyrkans folk. Och om det är så, kommer inte våra ord bara att räcka till. Och det gjorde det inte ens för Jesus. Jesus gjorde fantastiska under. Jesus hade predikningar som ingen någonsin haft, varken före eller efter. Och Jesus säger ganska så ofta, ja, men berätta inte det här för någon, för min stund har inte kommit. Så är det inte förrän Jesus i Matteus talar om vetekornets lag just. Där vetekornet behöver läggas i jorden och dö för liv åt många. Som Jesus säger, nu har min stund kommit. Och så börjar vandringen upp mot Golgata. Och det är liksom som att orden tar slut. Jesus talar eller predikar inte så mycket längre. Utan det är handlingen som får tala. Och du och jag, vi får kraft ifrån helig ande för att också vi leva i mission. Som inte är en aktivitet, som inte är någonting vi kan välja att göra eller inte göra. Utan mission är kyrkans innersta väsen. Och mission kan också väldigt ofta vara offer. Och jag tänker på i mitt eget liv, de gånger jag har känt att jag verkligen har fått leva ut missionen i mitt liv. Det är nästan aldrig så där bekvämt eller enkelt. Men det är alltid i alla tider helt nödvändigt. Vi behöver tydligt slå följe med våra medmänniskor. Stå på den svaga sida. Visa med vår närvaro vad helig ande ger kraft för. Och den här kraften, den är lika sann och lika verksam idag som den någonsin har varit. Man kan ibland tänka, ja men alltså skapelsens morgon, oj, en sån kraft. Eller när Jesus uppväcktes, en sån kraft, då skulle man varit med. Men Gud är densamme. Har inte mer eller mindre kraft i olika tider. Kraften är densamma. Och vi har att relatera till denna kraft, denna Gud som är levande och sann och verklig. Som vi kan tala till, relatera till. Som själv varit människa och vet vad det är att vara människa. Och vi är bemyndiga ett möte som vi inte vet hur det slutar. Men där Gud kommer ge oss sin goda heliga ande till oss. Och vi kan fundera på hur får vi del av denna kraften? Hur får vi del av helig ande i våra liv? Än mer. Hur kan vi ta emot än mer? Ja, jag har varit i Finland och predikat vid ett tillfälle. Eller ett par tillfällen faktiskt. Men när jag var där vid ett tillfälle så hade jag med mig min telefon, min mobiltelefon. Och så insåg jag när jag packade upp att jag hade glömt mobilladdaren hemma. Så jag skulle gå och skaffa mig då en ny laddare. Och jag, min finska är lite ringrostig. Eller obefintlig helt enkelt. Så att jag fick lite hjälp och stöd där då. För hon sa det kan vara bra att du vet då vad det heter då, det här du ska köpa då. För att man måste ju då, det här, nu vet jag inte hur många av er som är elektriskt bevandrade. Jag är det absolut inte. Men jag vet att om man sätter i en sladd i väggen och det inte är en sån här liten klump på någonstans efter vägen. Antingen direkt i väggen eller någonstans efter vägen. Så som liksom omvandlar den kraften som finns där, så kommer liksom telefonen eller iPaden eller vad det är för någonting. Kommer liksom helt explodera. För det är alldeles för många, ja, volt eller watt. Eller ampere eller vad det nu är för någonting. Det blir liksom för mycket på något sätt då. Så man måste ha den här adaptern eller vad det är för någonting. Och det heter ju då på finska, som ni alla vet, välikappale. Så jag gick där och skulle köpa mig en välikappale. Och fick så småningom tag igen. Och det var inte så konstigt med det. Sen satt jag på kvällen då. Och det var en finskspråkig gudstjänst som jag skulle predika i. Och så sitter jag där. Och ni vet hur det är när man inte begriper någonting. Eller det vet inte kanske, men jag vet hur det är. Och plötsligt så hör jag ordet välikappale i gudstjänsten. Och jag tänkte, det är lustigt, jag kan ett ord. Och det är någon som står i predikstolen här framme och talar om en laddare till telefonen. Så jag frågade den som min tolk då, som inte alls hade använt det ordet med mobiltelefonladdare vid översättningen. Och jag fick då, vid viskande så fick jag då förstå att i finskan så har man ju fattat detta med teologi och språkbruk. För att det ordet som användes från predikstolen, det var armanvälikappale. Och det betyder nämligen nådemedel. Det är liksom samma ord, samma stam på något sätt, samma ord som används. Och det där fick mig att tänka mycket. För då är det alltså så att på samma sätt som den kraften som finns i ett eluttag här, finns säkert något här, som liksom måste omvandlas för att min telefon ska kunna använda den. Liksom kommer kraften bara tjong rakt in så exploderar och det funkar inte. Samma ord används i det finska språket, så vitt jag förstår, för nådemedel. Och det är ju en teologisk term där vi säger att i dessa fem sammanhang så lovar Gud att vi kan få ta emot utav den väldiga kraften som är Gud själv. Och de fem sammanhangen brukar vi säga, det är lite olika, men Bibeln, församlingen, bönen, dopet och nattvarden. I de sammanhangen så lovar Gud dig och mig att här kan ni ta emot mig. Det betyder inte att vi inte kan ta emot Gud var som helst någon annanstans. Det går alldeles utmärkt i en skog eller vid en sjö eller vid havet eller hemma vid diskbänken eller precis vad som helst. Men Gud lovar att i de här sammanhangen, där ni söker mig, så ska ni finna mig där. Och vi får ta emot kraften. Vi får ta emot mer av helig ande i våra liv. Och vi ska om en liten stund få fira nattvardens gemenskap tillsammans. Och i den, i bönen, i församlingen, än mer ta emot av den förvandlande kraften som är Gud själv i oss, i helig ande. Låt oss be. Vi tackar och prisar dig, evige Gud, att du är sann, levande och verksam. Att du är här mitt ibland oss och att du vill ge din hjälpare till oss. Fyll våra liv med din goda heliga ande. Hjälp oss att leva i efterföljd. Hjälp oss att se på våra människor med kärlek. Hjälp oss att se på dig för att lära oss hur vi ska leva. Vi ber i ditt eget namn. Amen.